Det här är en podd från Svenska Yle.
I det här avsnittet av Nyhetspodden ska vi prata om Norge och hur det går när ett land sitter på enorma rikedomar, råvaror, men som sen visar sig vara en av de värsta bovarna i klimatkrisen. Och då är det alltså oljan jag pratar om. Och för att förklara det här och var Norge nu riktigt står med sin olja mitt i klimatkrisen, så har jag med mig Lukas Dahlström. Hej Lukas.
Hallå.
Lukas är Svenska Yles Norden-korrespondent och jag heter Karin Götelid. Lukas, hur skulle du beskriva Norges förhållande till sin olja just nu?
Det finns ju två sidor av Norge. Ena sidan är att det är ett föregångarland och det kommer till klimatlösningar. Och den andra är att orsaken till att det kan vara ett föregångarland är att det har tjänat så hemskt mycket pengar på fossila bränslen. Så jag skulle säga att Norge har ett paradoxalt och kanske lite sådär ambivalent förhållande till oljan.
Klimatkluvenhet är det som jag tänker på något vis i det läge de har.
Verkligen, verkligen.
Men om vi tar det från början då, det här när Norge i tiderna upptäckte att de sitter på de här enorma oljetillgångarna och gastillgångarna. Hur långt tillbaka i tiden ska vi gå?
Egentligen mot slutet av 60-talet så märkte man att det fanns olja på norsk sockel eller norsk landområde. Och i början av 70-talet så lyckades norrmännen sen börja pumpa upp olja. Och det såg man ju som en monumental grej förstås, för att tidigare fanns det oljeländer i Mellanöstern, men nu alltså här i Norden. Och då började man då pumpa upp oljan förstås, så till en början hade man en mera kanske så här moderat syn på oljan. Man ville inte ha den här holländska sjukan som det pratas om, alltså att man blir för beroende av en råvara. Men sen under 90-talet och framåt så har man låtit de här företagen pumpa upp olja ganska fritt och investerat sen pengarna i den här så kallade oljefonden, eller statens pensionsfond som den heter nu för tiden. Som då ju är en enorm fond som vi kan komma in på lite senare. Men att Norge var ju alltså i mitten av 2010-talet var man ju en av världens allra största oljeproducenter. Och nu förra året har man sen klättrat ner på den listan till 15:e plats.
Och hela den här oljeindustrin, det är ju då dels inkomster för staten, men sen också ju då enorma mängder, alltså arbetsplatser och infrastruktur och så. Så det är ju liksom, ja, det är ju en enorm grej alltsammans.
Absolut. Närmare 200 000 norrmän arbetar med oljan, direkt eller indirekt. Och i ett land på drygt 5 miljoner människor så är det ju en hel del. Typ som att alla finlandssvenskar skulle jobba med olja. Så absolut har det ju påverkat hela samhället på alla plan.
Du sa det lite med den här ekonomiska utvecklingen då, efter att oljan hittades, som du sa, så pengarna sattes i en oljefond. För det är också en paradox i det här norska samhället att det finns enorma mängder pengar just på grund av oljan, men det går, liksom, staten kan ju inte använda alla pengar, för det är ju frågan om så stora summor. Så då har man den här oljefonden. Kan du berätta lite vad den går ut på?
Ja, precis. Den grundades under 90-talet och har ju varit ett lyckat drag, måste man verkligen säga. Hittills i år bara, för att ta ett exempel, så har den vuxit med 436 miljarder norska kronor, vilket motsvarar ungefär en tredjedel av Sveriges statsbudget. Och i år och förra året så har man tagit ut rekordmycket pengar från fonden för att täcka coronautgifterna som har kommit förstås. Men ja, fonden är enorm. Den motsvarar 2016 1,5 miljoner kronor per norrman. Så att alla norrmän, det brukar man ju säga att alla norrmän är miljonärer. Och framförallt så ger det en enorm säkerhet. Och det fina med oljefonden är att det handlar om investeringar, som det säger fonden. Den består av 11 000 miljarder kronor.
Det är helt ofattbart.
Det är helt otroliga pengar. Och en stor andel av det kommer ju från avkastning i de här investeringarna. Alltså är man inte helt beroende av att Norge ska fortsätta borra efter olja och gas. Och från oljefondens håll säger man att man har hittat olja två gånger. En gång då man hittar oljan och den andra då man börjar investera de här pengarna.
Just det. För den frågan då, hur det här nu ska fortsätta, den är ju aktuell nu då i allra högsta grad. För, för den här, alltså det då att man sitter på de här rikedomarna, så blir ju problematiskt i klimatkrisen som vi befinner oss i när vi talar då om ett fossilt bränsle. Så hur resonerar man här nu?
No, som jag sa i början så finns det ju två sidor av Norge. Ett, det här föregångarlandet där det kommer till klimatet, och man pekar väldigt ofta och gärna på hur duktig man är på olika klimatlösningar. Elbilar hade ju diskuterats väldigt mycket i Norge och så vidare och så vidare. Och också det kommer till själva oljeutvinningen. För de flesta partierna vill att den här oljeutvinningen ska bli utsläppsfri. Alltså själva pumpandet av olja ska vara utsläppsfritt. Och det är också en stor fråga i Norge just nu. Men oljan i sig kan man ju sen fundera på att hur miljö- och klimatvänlig är den egentligen. Norge släpper ut ungefär 53 miljoner ton koldioxid varje år som land. Men enligt en rapport från 2017 så släpper oljan och gasen som Norge exporterar ut 470 miljoner ton. Och där är ju sen frågan att hur mycket av det är Norges ansvar? Jo, man pumpar upp det, men man vill själva inte ta ansvar för att exempelvis då Sverige eller Finland använder sig av den här oljan och på så vis släpper ut koldioxid i luften. Men det finns ju, hela den här oljefrågan är ju, som jag sa, väldigt, man blir ganska kluven i Norge. Och det pågår just nu en rättsprocess mot den norska utvinningen av olja i Arktisområdet. I december avslog högsta domstolen i Norge en klagan som norska miljöorganisationer kom med gällande den här utvinningen av oljan i Arktis. De menar att man inte kan och får borra efter ny olja mitt i en klimatkris. Men nu har det här gått vidare till Europadomstolen. Och det här är ju en del av hela den här rörelsen som man ser där unga personer drar då företag och stater till rätten för att man bryter mot Parisavtalet och sådär. Och sen har vi förstås valet på måndag, nu på måndag, som också förstås har dragit igång hela den diskussionen kring oljan på nytt.
Ja, som du säger, så det är ju det kanske vi behöver göra klart, att det handlar ju dels då om frågan om Norge ska fortsätta att pumpa upp olja på de befintliga plattformarna och så. Och sen just precis frågan om man ska utvidga det ännu mera och hitta nya oljefyndigheter som väl då ändå finns på norsk mark, så att säga.
Precis, absolut. Och 2019 så hittades ett stort oljefält exempelvis som man började pumpa upp olja från. Och det har man fått lov att, eller man väntar sig att man ska kunna borra olja där i 50 år, alltså fram till 2070. Och då har det gått 100 år sedan man började pumpa upp olja i Norge.
Valet, sa du, det är då val till Stortinget, alltså den norska riksdagen. Hur stor roll spelar nu den här oljefrågan i valdebatten?
Det har blivit en stor fråga. Såklart, oljan finns alltid närvarande som en elefant i rummet på något vis, som vissa företrädare för vissa partier har sagt. Men två orsaker egentligen till att det har blivit en så stor fråga. Dels så har klimatet blivit en av de allra viktigaste frågorna för väljarna. Och det hade blivit först under sommaren. När man frågade väljarna i april, tror jag det var, så var det inte så jättemånga som sa att klimatet var en av de allra viktigaste frågorna. Men nu i augusti så tycker flera norrmän att klimatet är väldigt, väldigt viktigt i den senaste undersökningen som gjordes. Och sen hade också blossat upp två stycken oljedebatter nu under den här slutspurten. Den första handlar om en stor utredning som visar att det inte är någon idé för Norge att sluta pumpa upp olja och gas.
Okay.
Den skulle bara ersättas av smutsigare alternativ i korthet. Det säger den här rapporten. Och den ledde då till flera diskussioner. Men det visar sig sen att rapporten är beställd av branschorganisationen Norsk Olje och Gas. Och målet var tydligt att påverka valet, eftersom det finns partier som är emot att man ska utvidga och fortsätta pumpa efter olja och gas. Här ska det sägas att det har gjorts hemskt få undersökningar om hur klimatet skulle påverkas om Norge slutar borra efter olja, vilket jag tycker är lite underligt. Men de undersökningar som har gjorts bygger väldigt mycket på antaganden kring hur skulle marknaden reagera på det här. Och där har man kommit till olika slutsatser. Nå, det är en av de här stora oljefrågorna som har dykt upp här på senare tid. Den andra är att regeringen ganska plötsligt och väldigt överraskande enligt många politiska kommentatorer införde en ny oljeskatt som ska göra det mindre lönsamt att leta efter olja. Eller man vill införa en sån, man har lagt ut det på remiss. Och det påverkar främst de mindre företagen då man inte får skattelättnader som man har fått tidigare då man letar efter olja. Och det här är den borgerliga regeringen som gör det här. Och då har man ju funderat lite, varför gör man så här just innan valet? Men att det ska sägas att den borgerliga regeringen är inte emot att man ska fortsätta pumpa efter olja, utan snarare tvärtom så finns det en ganska tydlig skiljelinje där mellan höger och vänster i Norge.
Upplägget nu inför valet är ju det att den borgerliga regeringen eventuellt nu då förlorar makten. Åtminstone ser det ut så i opinionsmätningarna, och då får statsminister Erna Solberg avgå, och valets vinnare blir då eventuellt Arbeiderpartiet, och då får Norge en ny regering. Skulle en sån ny regering då, om det blir som opinionsmätningarna nu visar, skulle den då ha en annorlunda oljepolitik?
Inte egentligen. Alltså de stora partierna i Norge, Arbeiderpartiet och Høyre, är båda överens om att oljan ska utvecklas, inte avvecklas. Eller oljenäringen ska utvecklas och inte avvecklas. Det är snarare de mindre vänsterpartierna och de gröna som gärna säger att man pumpar mindre och på sikt avvecklar oljan helt och hållet. Medan vissa högerpartier som Fremskrittspartiet exempelvis vill pumpa mer olja. Eller borra efter mer olja. Men som du sa, så efter valet ser det just nu ut som att Arbeiderpartiet kan bilda regering med Centerpartiet och möjligtvis Socialistisk Venstre. Och bland de partierna så är det endast SV som vill stoppa oljeutvinningen. Centerpartiet och Arbeiderpartiet är båda inne på den här linjen, att man ska, den här lite norska linjen, att man ska utveckla och inte avveckla. Och där ser man ju också Erna Solberg, som du sa, som nu är statsminister i Norge, så hon har också tidigare sagt att Norge inte tar ansvar över den oljan som man då exporterar ut i världen och som andra länder använder sig av. Och det är lite samma vibbar man får åtminstone av Arbeiderpartiet och Centerpartiet. Så jo och nej. I korthet kan man säga att alla norska partier är överens om att det här ekonomiska beroendet av fossila bränslen ska och måste upphöra i något skede, eftersom det är ditåt världen är på väg, men frågan är bara när och hur.
Summa summarum då, så har Norge en ganska svårlöst ekvation, får man verkligen säga här, för att jag kan tänka mig att det knappast är ett jättepopulärt budskap nu i valrörelsen att tala väldigt mycket om att avveckla oljeindustrin, just för den skull att den sysselsätter så otroligt många.
Precis, och en majoritet av norrmännen vill också faktiskt att man fortsätter pumpa upp olja. 54%. Men här finns det också stora skillnader, som ofta i de här frågorna, mellan stad och land och ålder. I Oslo är en majoritet emot oljeutvinning, medan på Västlandet, där flera jobbar inom oljenäringen, är flest då en majoritet för. Och det sägs att det här är ett klimatval och att partierna nu, att oljenäringen, att det här är liksom ett ödesval för oljenäringen på något sätt. Men ser man på de som är tydligast emot oljeutvinningen, Miljöpartiet, de gröna, så de har bara 5%, drygt 5% av stödet i den senaste opinionsundersökningen. Så att jag vet inte om jag är benägen att hålla med. Kanske med norska mått mätt så är det här ett ödesval för oljenäringen. Men så där utifrån sett så kan man titta på det och fundera att är det faktiskt det.
Tack, Lukas Dahlström, för att du var med i Nyhetspodden.
Tack så mycket.
Och om du som lyssnar vill nå oss som jobbar med Nyhetspodden, så går det bra på e-postadressen nyhetspodden@yle.fi.